I veckans avsnitt har vi en liten podometisk med avsnitt nummer 453 som pratar om Microsoft Azure, Apples AI och Google Wallet. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av en liten podd om IT. Det är den 19/3 och klockan är 9:13. Så jag tycker ändå vi ligger ganska bra till i tiden. Och den här gången så finns det ingen David Lilja. Men det finns däremot en Johan Persson och det finns en Björn Andersson. Hej Björn!
Hej Johan Persson! Och jag skulle faktiskt vilja hävda att David finns även när man inte ser honom. Det är, han är inte som ett ljud i skogen. Så han finns faktiskt ändå. Men han finns inte här. Så ska
Nej,
säga.
Inte just nu i alla fall.
Nej, precis.
Inte i den här tidsrymden. Så. Mm.
För här är här där vi är och där är där han är.
Det kallas även Paris.
Ja, så är det. Han är där och jobbar.
Ja, och det tyckte vi var helt okej. Det kan han få göra faktiskt. För vi kan också gå i alla fall utan honom.
Ja, det tycker jag. Jag tänker fortsätta hävda det.
Japp. Björn, har du haft en vecka?
Jag har haft en vecka. Flera stycken dagar var det. Massor med dagar var det. Bra dagar, fina dagar. Vet du vad jag gjort idag för någonting?
Nej.
Idag har jag varit episk.
Okej. Okay. Alltså det är inte varje dag man kan med stolthet i rösten säga att jag har varit episk.
Ja, jag har varit episk på flera olika sätt. För det första så har jag haft två stycken möten då det har varit personer som har sagt jag har lyssnat på dig idag. Några människor med ypperligt fantastisk smak som har varit på de mötena. Det är det ena. Och då var ju de episka.
Sen så hashtag ödmjuk.
Ja, de var ju episka i det här fallet. Det var inte jag som var det. Jag var mest bara... Det var jag som var saltet på köttet i det här fallet. Utan vad som hände i kväll, var det, eller innan vi spelade in, det var det som var det episka. Okay. Jag har nämligen två stycken söner. Den ena, han är 17 år. Den 17-åringen, han är otroligt på gränsen till fanatiskt intresserad av Formel 1. Han spelar Formel 1 jättemycket och han är med i en massa så olika kval och sen så tävlar man en specifik tid. Försöker vi äta middag vid fel tid på lördagar, då är han inte där. Så kan vi säga. Igår gick hans pedaler sönder. Helt plötsligt så slutade pedalerna funka.
Och då det är sjukt svårt att köra bil utan pedaler.
Det är jättemycket svårare att köra. Och vad som hände var att pedalen hade ett läge och det var full gas eller inte. Det var det som fanns. Det var inte heller som man kunde säga antingen ingenting eller full gas. Det var bara full gas. Och Formel 1 funkar sådär då. Så då frågar man som så här, ja, men vad, har det hänt någonting? Har du gjort någonting? Och så, ja, och då visar det sig att han har öppnat de här själva grejen som pedalerna sitter i. För att tydligen så kommer det in damm eller det kommer in skräp i sitter en vridpotentiometer inne. Och den har det kommit in skräp i, för den är öppen vridpotentiometer, så det är motståndande. Så han gjort rent den och sen efter att han skruvat ihop alltihop igen så funkade det inte. Så vi öppnade den här och så gjorde vi en felsökning tillsammans och upptäckte att det är en sladd som har kommit i kläm och sen är det en skruv som har gått rakt genom sladden. Och då blev det någonting som de som är lite tekniska kallar för kortslutning. Så vad vi har gjort idag, det är att vi har gått in i själva de här pedalmojen, klippt av sladdarna där de var trasiga, för de hade klämt på ett ställe också, och skarvat in med hjälp av lödkolv och krympslang, och sen så jag har ett Arduino-kit som vi snodde sladdar ifrån som vi klippte av och sådana saker. Så då har så jag lödde första och sen så lödde han resten, men vi gjorde det tillsammans. Och nu funkar pedalerna helt felfritt. Så jag skulle säga att jag är episk. Vi har lagat en Formel 1-bil idag. Typ.
Det är fan inte var om man kan säga att man har lagat en Formel 1-bil.
Ja, jag menar det. Nej, men det var skrik och panik, blod, förtvivlan. Det var andra världskrigets kval hade ingenting i jämförelse med den sorg som fanns här igår kväll. Men idag så var helt plötsligt ordningen återställd och livet värt att leva igen.
Du är typ världens bästa pappa idag alltså.
Episk är ordet du letar efter.
Ja. Du sa det själv så jag litar på dig.
Ja, men jag har sällan fel eftersom jag är episk. Nu ska vi se, Johan, hur har din vecka varit?
Min vecka har faktiskt varit episk, skulle jag vilja påstå.
För du har varit borta i liksom inte bara en vecka, utan mer än en vecka. Två kallas det då.
Ja, men lite så. Jag har varit borta, förra inspelningen. Vilket ni för övrigt skötte galant, måste jag säga. Alltså, det fanns inget att klaga på alls. Så. Nej, men i söndags, jag höll på att säga morse, men det var nästan på gräns till natt. Så åkte jag flygplan till via Frankfurt till USA, till Seattle, för att vara med på MVP-samhället. Och det var fantastiskt. Alltså, det var ett sånt här tillfälle där man kände att man skulle liksom bara vilja så här stoppa tiden. Alltså, man sitter i en sån här bubbla när allting bara är så här. Om mitt liv hade varit så här i resten av mitt liv, så hade det varit jättebra. Så. Det var ungefär så man kände. Sen samtidigt så var det rätt skönt att åka hem också. För att det är ju, lika väl som att det är sjukt roligt, så är det också väldigt utmattande att vara där. För att det händer saker hela tiden och man får intryckt en massa kunskap i huvudet på sig själv hela tiden. Och man har jättemycket roliga diskussioner med folk hela tiden. Men det är fortfarande jätteskoj.
Men det jag tycker är bäst efter det här, det är att det här blir ett specialavsnitt där Johan, och det här vet inte vad jag lyssnar om ännu, men den här veckan kommer Johan att berätta allt han lärde sig på MVP-summit i Seattle.
Och det var den sista MVP-summiten jag åkte på.
Men för oss var det jättebra.
Nej, men så här, jag har tagit foto tillsammans med Marko Sinovic. Det är coolt.
Oh, det är coolt. Min vecka hade varit nöjd där.
Ja, jag har träffat, vad heter han, Jeremy Chapman. Han är Microsoft Garage-snubben.
Just
han
det.
Han gör sådana här coola filmer på YouTube om webbkameror.
Nej, det är inte han med hatten, det är en annan.
Nej, de träffade jag förra året, Patch and Switch.
Precis. Ja, just det.
Men där, jag är fortfarande lite besviken. För att det var någon i min så här MVP-grupp som hade berättat på WhatsApp att de hade träffat Scott Hanselman. Alltså, det hade nästan det varit till och med ännu mer episkt än att träffa Marko Sinovic.
Ja, alltså de två hade jag svårt. Jag tror faktiskt jag sätter nog Marko Sinovic steget ovanför.
Ja, för att, alltså, det som gör Marko Sinovic episk, om vi ska återanvända ditt ord här, det är ju att han berättade ju det att om man har jobbat 10 år på Microsoft så får man ta sån här paus. Alltså, man får vara ledig en längre stund och liksom...
En hel helg.
Ja, men precis. Nej, amerikanska semesterregler. Ja. Nej, men längre än så faktiskt. Och först hade han varit så här, ja, men jag ska nog inte ta en sån här ledighet, för jag tycker det är rätt roligt att jobba liksom. Och nej, men så till slut så övertalade han att han skulle göra det. Och normala människor är så här, men jag ska liksom läsa böcker, jag ska chilla med familjen och sånt här. Marko Sinovic, han bestämmer sig för att det han ska göra på sin lediga tid, det är att han ska skriva en avhandling tillsammans med en forskare om hur man får LLM att glömma saker.
Vi är så sjukt olika som människor.
Och det som är så sjukt med den här människan, det är ju att i slutet av hans session, han körde en session i år också där, som heter Top of Mind, vilket är bara magiskt att kunna kalla den för Top of Mind, och där kommer en enda människa liksom. Men på slutet så kör han Q&A. Och då svarar han liksom på ett antal frågor på ett antal ämnen. Och vi pratar LLM-er, vi pratar liksom etisk AI, vi pratar quantum computing, vi pratar trusted computing platform, vi pratar vattenkylning av datorer, vi pratar om Azure i allmänhet, vi pratar om kodning och så. Alltså, det här är rätt spridda områden.
Ja.
Och de svarar han på frågor som, på en nivå som liksom, det är så här, ja, jag förstår knappt vad han säger, men det är okej, liksom.
Han kanske har lärt sig att typ tok-bullshitta, så det är ändå bara två personer i rummet som skulle kunna förstå det han säger, och de skulle inte våga avslöja det.
Nej, precis. Han kanske är chatt-GPT, han kanske killgissar som fan.
Ja, han har en direktkoppling dit. Han, om det finns någon som har en direktkoppling så är det han.
Ja, nej, men i övrigt så tillbringar jag resan till USA med att hosta på mina medpassagerare. För jag var ju som bekant lite förkyld förra gången jag var med och poddade. Jag låg väldigt förkyld, så jag typ sov hela veckan innan jag skulle åka och hoppades på att den där hostan skulle försvinna. Men det hade ju inte hänt.
Nej.
Sen så fick jag med mig orimliga mängder swag hem. Jag hade nog typ dubbelt så mycket garderob hem som jag hade med mig dit.
Okay.
Vilket är rätt kul. Vi hade väldigt fint väder. En av dagarna var det liksom typ så här 20 grader varmt och man gick i typ hoodie och t-shirt liksom. Det var...
Ja, men lite grann som Stockholm just nu också.
Ja, exakt som Stockholm just nu faktiskt. Men sen så fick jag också se två saker som jag aldrig någonsin har sett innan. Den ena, vet ni om, som finns på Discord. Jag fick nämligen testa en Vision Pro, en Apple Vision Pro.
Ja,
det var lite coolt.
På ett Microsoft event, vilket också är...
Nej, det var inte Microsofts Apple Vision Pro, det var en kille som spelar, var där.
Ja, men det är fortfarande att det liksom är acceptabelt och att det finns och sådana saker.
Ja, och jag fick även leka med en HoloLens lite grann. Men så fick jag också se en annan cool grej som jag inte heller har sett någonsin. Jag fick nämligen se en Cybertruck. I ett köpcentrum där jag var handlade så fick jag tips av vår lyssnare Simon att det fanns en Cybertruck man kunde gå och titta på. Och, alltså den är ju jättestor. Ja. Och jag tycker fortfarande den är jätteful.
Ja.
Simon tyckte inte den var jätteful, men jag tycker den är jätteful.
Jag är inte helt säker på om den är... måste man köra den i en tvättmaskin varje dag för att den ska se bra ut? Liksom?
Jag vet inte. Jag vet inte.
Med tanke på att den inte typ...
Ja, nej, men hur som helst. Jag har haft en episk vecka, skulle jag säga.
Bra. Det tycker jag, det ska vi alla ha.
Jag har egentligen bara en feedback-kommentar på förra veckan.
Ja.
Och det var kring det här med Apples geofencing. Det här med att man kan ha, i Europa kan man ha en annan App Store, men i USA så kan man inte ha en annan App Store. Och det innebär att när man då åker till USA så kommer ju inte de apparna som man plockade hem från en annan App Store att kunna uppdateras, för de är ju hämtade från en annan App Store.
Ja, precis.
Och jag kan tänka mig att Apples kommentar på det här var liksom att jo, men det var ju precis det här vi sa. En annan App Store är mycket, mycket osäkrare än vår. För man kan ju inte uppdatera apparna när man är i USA.
Nej.
Det var ju precis det vi sa hela tiden. Sluta med sådana dumheter.
QED liksom, det var ju precis det här. Ni ser ju beviset nu. Ja,
ja precis. Det var precis det här vi sa hela tiden. Att den var osäkrare. Så jag förstår inte vad ni klagar på. Liksom.
Nej. Det finns en liten risk att det är det svar du kommer få om du går in i en Apple Store och säger hej, min europeiska mobil vill inte uppdatera de här spelen som jag har köpt från Epic Store.
Ja. Sen vill jag bara en kort kommentar kring standarder. Vi har ju pratat om standarder oerhört mycket och jag är ganska fan av standarder.
Ja.
Och tänk ponera att det hade varit ett annat bolag som hade, säg, en proprietär typ av kontakt till sin mobiltelefon till exempel skulle vara. Det är en hypotetisk diskussion det här.
Ja.
Då skulle man ju till exempel kunna säga att om den här kontakten är så jädra bra, då skulle man ju kunna till exempel säga att vem som helst får använda vår braiga kontakt. Det skulle man kunna säga, eftersom den är så bra och vi faktiskt liksom gör världen lite bättre genom att folk får använda vår braiga kontakt.
Ja, men de andra har ju inte förtjänat det, för de har inte köpt min
Anledningen till att jag tar upp det här är nämligen att i veckan så fick Rivian, alltså elbilsbolaget i USA, de gör sådana här stora trucks, så pickup trucks, Rivian, pickup trucks. De har fått stöd för att använda Tesla Superchargers. Och det gör de genom att de har en liten, de får en gratis adapter från sin biltillverkare. Och så kan de jacka in sina bilar i en Tesla Supercharger. Och det i praktiken innebär, tillsammans med en massa andra bolag som också kan göra det här. Det i praktiken innebär ju att Tesla har i praktiken då blivit de facto standarden för elbilsladdare.
Ja, men de har väl ganska mycket laddmojar där ute?
Ja, de har ganska mycket laddmojar. Och de tjänar en del pengar på sina laddmojar, misstänker jag. För det är inte gratis med ström om inte man har en Tesla.
Mm.
Men just det där liksom att andra bolag har valt att skaffa den här kontakten. Och ytterligare bolag är på gång att skaffa den här standarden. Så att de också kan ladda från samma.
Ja, fast det är fortfarande en adapter. Vilket i sin tur gör att den andra kontakten som man har på alla andra bilar. För i princip alla andra elbilar har ju en annan typ av anslutning.
Mm. Men jag tycker inte det. Jag tycker inte det är ett problem i sig. Nej. Att det är en adapter. För att det innebär i praktiken att alltså Jag menar, du måste ändå ha med en, i vissa fall måste du ha med en sladd, i vissa fall så finns det en sladd. Sådär. Jag ser inte adaptern i sig som ett problem. Det är ett litet irritationsmoment.
Ja.
Men det är fortfarande liksom okej. Okay. Så.
Ja. Ja, är det så att Tesla i det här fallet då är bilvärldens Apple på så sätt att man måste ha converters för att kunna använda dem? Och adapter.
Ja, men det kan ju vara så.
Ja.
Man kan i alla fall använda dem.
Ja, alltså jag har otroligt dålig koll på, vi har 2 stycken elbilar, men jag har ändå fruktansvärt dålig koll på hur allt sånt här funkar. Jag vet hur min funkar, typ.
Ja.
Hyfsat i alla fall.
Simon kommenterar i chatten att de nya Rivian-bilarna kommer att få den nya kontakten. De kommer inte behöva en adapter.
Okej, så de kommer att köra Tesla-kontakterna? Ja. Okej, okay. men det kanske finns någonting som är jättebra med den. Jag har ingen aning.
Yep.
Det kanske är så att den är som den kanske är som USB, att den blir så perfekt nu.
Det tror för att
USB-standarden, den är ju bra nu.
Ja, precis. Precis. Ja. Sen Björn, så hade du lagt in en på allmänt nytt, så hade du lagt in en länk om riskerna med AI.
Det har jag gjort. Och det är David hade en ny han har hittat en artikel från SVT som handlar om att det kommer ny ska vi säga riskklassificering på AI-modeller och olika AIs. Men det jag hittade var en artikel på Vox som handlar om varför det är så svårt för oss att prata om riskerna med AI. För den här artikeln som David hade med kring de här riskklasserna, den har jag inte riktigt tagit mig igenom. Så om jag istället tar den här artikeln från Vox, så då har man tittat på, man har tagit de människorna som är jättepositiva till AI och säger att det här risken för att det kommer hända någonting är jätteliten. Frågan man har ställt är egentligen hur stor är risken att AI kommer att skapa en kris för mänskligheten som kommer att göra att vår BNP går ner till 1% av vad den är idag globalt och varar så i minst 1 miljon år. Det är ganska länge, och man skulle kunna säga att det är ganska stor påverkan om det skulle hända under 1 miljon år. Och då är det några personer som tycker att men risken för det är typ 20%. Och då skulle jag säga att om vi skulle få en katastrof som varar 1 miljon år och risken för det är 20%, det är rätt hög risk faktiskt. Men sen är det den andra gruppen, de som då är positiva till AI, de anser att risken för att det skulle hända, det är typ 0,1%. Det är nästan ingen alls. Och så har det några människor som har forskat på för att försöka ta reda på varför är de här två så långt ifrån varandra? Och skulle man kunna göra så att om bägge två får läsa den andra personens argument eller lyssna på den andra personens argument, kommer de att byta åsikt? Eller kommer de att ändra sina procent? Och det gör de faktiskt med ungefär 0,1% sannolikhet. Så att då blev det istället så här 0,2% sannolikhet för mena och 19,9%. Det var så här, de var så långt ifrån att det fanns inte. Och det här är en rätt intressant artikel som jag tycker man behöver läsa. För att vi kan inte göra den rättvisa här i podden. Det enda sättet att göra det är att läsa hela artikeln högt. Och det tycker jag, det gör vi inte, för den finns dessutom en massa länkar i den, men som handlar just om varför kan vi inte komma överens, varför tycker vi inte samma sak, varför finns det inte en siffra som säger hur stor risken är att det här kommer att gå åt helvete. Och han avslutar hela den artikeln med att när han har läst den här så vet han känner att säger, jag vet inte hur jag känner inför risken och hur orolig jag ska vara med AI, men jag känner att jag förstår varför det här är en svår fråga. Så att det är en bra artikel.
Jag skummade igenom Davids artikel lite grann.
Ja.
Och det handlar helt enkelt om den här, jag pratat om det innan, tror jag, den här AI Act, och den röstades då igenom med 523 ja-röster, 46 nej-röster och 49 nedlagda röster i EU-parlamentet i veckan. Och det handlar om helt enkelt är att man har kategoriserat upp AI i 4 olika risknivåer.
Mm.
Och lite grann beroende på vad systemen kan göra. Så till exempel så är högrisksystem, det är sådana som hanterar kritisk infrastruktur och utbildning och asylärenden och gränskontroll och sådär. Sånt som drabbar folk personligen på liksom livsomvälvande nivå. Ja. Begränsad risk är till exempel chattbotar. Där man till exempel då lägger till ett krav på att personen, eller personen som använder chattbotten ska veta om att det är en chattbot. Man är skyldig att berätta att det är en chattbot. Och sen så har man då en minimal risk där till exempel man använder AI-stödda tv-spel eller skräppostfilter och sådär, där man inte behöver berätta det. Och sen har man då något som heter oacceptabel risk där det kan liksom utgöra hot mot människors säkerhet. Alltså så här, amen, vi kanske inte ska ha autonoma drönare med automatvapen, för det är kanske en dålig sak liksom. Och det handlar egentligen om att beroende på vilken av de här kategorierna man hamnar i, så kommer man att då få olika regelverk applicerat på sig. Mm. Och det finns en jätteintressant diskussion i Discovering Google i veckan där de pratar om just den här AI Act och att det finns en risk att de stora bolagen, alltså tänk OpenAI och Microsoft och sådär, de hejar ju på den här klassificeringen och den här lagen, just eftersom den kommer förmodligen vara ganska dyr att efterleva. Och de har ganska mycket pengar, vilket innebär att mycket av deras konkurrenter kommer ju bara försvinna från jordens yta tack vare det här. Lite grann som att det fanns ganska många företag som tyckte att GDPR var en bra idé, för att de vet att vi kan efterfölja den, det är många andra som inte kan det. Så att tack vare det så får vi en större andel av marknaden och de andra får inte det.
Det blir som en vallgrav för andra att kunna komma in på marknaden liksom, ja. Men där tycker jag att EU har varit duktigt tidigare på att man sätter en gräns på monetär gräns på att men det här gäller bara för de som går över en viss gräns och saker. Och det kommer säkert att dyka upp en sån om det inte redan finns. Men...
Ja, till exempel så pratas det om att man ska ha andra regler för open source-modeller till exempel. Att det ska vara ett annat regelverk, därför att den är transparent, vem som helst kan titta på och granska den. Och därför ska man då inte ha lika strikta regler för den, helt enkelt.
Okay.
Mm. Sen har du även lagt in en länk om Nvidia.
Visste du att de gör AI-chip?
Jag har nästan kunnat gissa mig till det så här dags faktiskt.
Ja, de gör det faktiskt. De gör Nvidia. Det går ganska bra för dem när de gör sina AI-chip också. Det är ganska många som tycker om de här AI-chippen.
Så till den milda grad att det går knappt att köpa dem längre.
Ja, det är nog till och med så faktiskt. Men de har gått ut här nu idag faktiskt och berättat om en helt nytt sånt här chip de har tillverkat som heter Blackwell. Och det är på grund av att det finns en matematiker som heter, jag tror det var Malcolm Blackwell eller något sånt som var, Harold hette han tror jag. Och det här chippet, den har 208 miljarder transistorer på sig, vilket är jättemånga. Skulle man liksom försöka räkna dem för hand skulle det ta skitlångt in, så många är det. Och det som jag tyckte var lite roligt med den här artikeln när de beskriver det här, det är att man har haft en utmaning i att det är så pass mycket så att man har en utmaning att tillverka dem här på ett och samma chip. Så därför så finns det också med, jag lägger med som en bonuslänk, så beskriver de på ett väldigt, väldigt hög nivå, med andra ord, relativt enkelt, hur de har tillverkat de här chippen. Och att det är då två stycken chip som man i sin tur bara inom stationstecken, drar en jättesnabb nätverkssladd emellan. Okej, det kanske inte riktigt är så att man drar en jättesnabb nätverkssladd, men man trycker in ett 10 terabits kommunikationsbuss mellan de här två chippen, vilket gör att de här två chippen tillsammans agerar som en. Och det är så man lyckas få så enormt mycket beräkningskapacitet i en och samma. Och det är rätt så kul att läsa vad alla från Facebook och Microsoft och alla de här olika som är beroende av att få massor med Nvidia-chip. Alla ledarmänniskor på alla de här kommentarerna är fantastiskt, underbar, bästa någonsin, woohoo, high five. Men det är bara positiva lovord rakt igenom. Mm. Så man verkar verkligen gilla den här. Och jag tror att det kanske till viss del beror på att man är fortfarande sjukt beroende på att få köpa de här. Så Skulle man mot all förmodan säga så här, jag tycker den där var lite dålig, då kanske Nvidia säger, åh, de tog slut just nu. Nej, men vet du vad, nu när du vill köpa dem så de tog slut precis. Ja. Vilken otur.
De släppte dessutom en annan sak när de släppte den här informationen också. Ja. Och då, det de gjorde var att de släppte en machine learning-modell, eller en sån här tränad modell. Mm. För humanoida robotar. Ja. Så att man ska kunna använda den för att helt enkelt lära upp robotar. Så. Det bästa med den här, det var namnet på den.
Aha. Groot.
Ja. Men det är 2-0. Jag tror inte de fick lov att använda Groot som alltså så är det riktiga. För då hade nog Disney blivit arga på dem. Men i övrigt så, jag tyckte det var kul.
Det hade varit roligt om man hade fått köra en grupp med två med O istället. Det hade varit roligt.
Ja, ja.
Och sen så, du sa tidigare att AI är svårt och att man behöver försöka förstå hur det funkar. Vet du vad? Jag hittade en artikel i veckan som gör att nu kan vem som helst av oss förstå hur de här GPT-erna funkar.
Okej.
För att nu har man släppt, alltså man har kommit så pass långt så att när GPT-2 kom så fanns det diskussioner på OpenAI att det här kan vi inte släppa för att den här är för läskig och för farlig. Med andra ord, den är för kraftfull. Mm. Och det var några år sedan, 2019. Och på de 5 åren som har gått sedan dess så har GPT-erna utvecklats lite grann. Nu har de utvecklats och då är det en kille som heter Ishnan Anand, som han har tagit den här GPT-2an och han har konverterat så att den nu ligger i Excel.
Okej.
Okay. Så du kan alltså skriva in dina ord i Excel och sen kan du följa på de olika flikarna sen hur den räknar ut vad som ska bli nästa ord i den. Alltså verkligen hur den skapar och hur den räknar fram. Och han har gjort en video också som är så här 5 minuter lång som beskriver hur det funkar och hur man kan använda den här Excel-filen och sådana saker. Och det är liksom, det är vackert på något sätt och den är på en nivå som gör att man kan lite grann, jag ska inte säga att man kan förstå det, men du får en insikt i mekaniken bakom. Och den stora skillnaden mellan då GPT-2 och de här GPT-3 och GPT-4, det är att det är herrejösses mycket större Excel-dokument i de här 3, 3,5 och 4. Mm. Så att faktiskt, det ligger en länk i show notes som går till Ars Technica och kika på den videon. Den är klart intressant och du behöver inte vara magisk Excel-människa, även om man ibland vill pausa lite grann och faktiskt, för man kan se formlerna som ligger i Excel och som man kan ladda ner i Excel också om man vill.
Cool.
Så att ja.
Med det så tänker jag att vi hoppar över till Microsoft och jag har en kort nyhet om OneNote. Ni kanske känner till, för er som använder OneNote, så känner ni till att om man använder OneNote tillsammans med Outlook så kan man få Outlook att koppla sig till OneNote och att den automatiskt kan skapa upp mötesanteckningar i OneNote. Då får man liksom noteringar kring datum, tid, plats, vilka som
just
var
det.
Med.
Ja, den skapar inte hela mötesanteckningarna, men den skapar det man behöver ha.
Det som finns i bokningen i kalendern skjuts över i Outlook.
Just det.
Och dessutom så är det så här att när man då är klar med mötet så kan man väldigt enkelt liksom bara skicka tillbaks anteckningarna till folk via Outlook. Och det är ju kul. Nu så kommer man att släppa en funktion som innebär att man helt enkelt kan använda Teams mötessammanfattningsfunktion tillsammans med OneNote. Så det betyder helt enkelt att om man har köpt Teams Premium eller om man har köpt Copilot och man använder mötessammanfattningen i Teams, så kommer den att hamna i OneNote-dokumentet också.
Nice. Men om man har den här Teams Premium och de här grejerna, behöver man ha då OneNote-dokumenten längre? Eller hamnar inte allting direkt i mötet? Eller har man dem för att man vill ha ett och samma ställe och spara mötesanteckningar på? Riktigt?
Jag tror att det är så. Man vill ha sina anteckningar på ett ställe och så vill man kunna lägga till egna anteckningar också.
Ja, just det. Såklart.
Yes.
När får vi det här då? Nu? Idag? Nej, det här... nu ser jag det. April så börjar det rullas ut. Coolt.
Yes. Yes. Jag tyckte det här var coolt faktiskt. Och den plockar även upp såna grejer som att om man har lovat och lagt tasks på folk och sådär, så kommer den att plocka upp samma sak och skriva ner dem snyggt och prydligt i annat dokument.
Okej, kommer den att fylla i det i min obsidian eller obsidian-anteckning också?
Det lär den inte göra. Vilket är liksom nackdelen med att man byter till obsidian, för att då blir, ja så. Och jag vet att vi pratade om det förra veckan, att kan inte bara Microsoft ta och göra OneNote, alltså bra i övrigt? Liksom?
Det förstår jag inte vad du menar längre.
Nej.
Det är en, alltså, jag var die hard OneNote-fan under många år. Jag använde den jättemycket, men nej.
Nej, jag är likadan. Har man börjat använda Obsidian eller jag kan tänka mig det är samma sak med Notion eller någonting.
Ja.
Så helt plötsligt så får du funktionalitet som du helt plötsligt inte kan klara dig utan.
Mm.
Alltså en sak jag gillar med Obsidian, det är ju de här data views. Vilket gör att på vilken anteckningsblad som helst så kan jag skapa en att göra-punkt.
Mm.
Och den kan dyka upp på imorgons anteckningsblad.
Ja.
Jag tycker det är helt magiskt. Du kan även liksom skapa egna typer av att göra grejer. Som typ en sådär bloggpost och jag ska skriva. Eller en backlog på saker jag skulle vilja testa i mitt labb. Eller whatever liksom.
Ja.
Jag tycker det är så jädra coolt. Det var mer än en människa förra veckan som såg mina anteckningar. Som var såhär, vad är det där? Och så fick jag förklara. Och så var jag såhär, wow.
Cool. Ja, jag är inte riktigt där nere i Obsidian ännu. Jag är väldigt nybörjare och håller på och långsamt, men jag tänker inte säga säkert, men långsamt men sakta lära mig.
Mm. Det funkar. Du har även lagt till en länk om Azure. Fast det är fel länk.
Är det så? Ja, det är det faktiskt. Det är helt fel länk. För vad jag skulle prata om är att Microsoft nu gör som AWS. Jag kan se till att det ligger ett länk där senare. Men det, och den, vad man gör för det är att man går ut och berättar att egress-kostnaden när du lämnar Microsoft tar man bort. För det finns ju en datakostnad när du skickar ut data på internet. Du får skicka in hur mycket du vill, men vill du plocka ut data så kostar det pengar. Och nu har man gått ut och gjort och berättat att vi gör det. Orsaken att man gör det, det är ju egentligen för att det finns ett EU-krav som säger att du får inte förhindra konkurrens. Och att ett sätt att förhindra konkurrens är att göra att det blir svårare att byta leverantör. Så vad man har gjort för någonting då är att man säger, ja men då är det lugnt, du kan byta. När jag läste artikeln först... Och jag tror vi pratade om det här tidigare när, om det var antingen AWS eller Google, när någon av dem gjorde det här, så sa vi att nu tar man bort egress. Det gör man inte. Egresskostnaden finns fortfarande kvar. Det är bara om du bestämmer för att säga upp Microsoft-avtalet som du kan slippa att få betala den. Vad du gör för någonting är att du säger upp ditt avtal, flyttar ut all din data och sen hör du av dig till Microsoft-supporten, så får du en återbetalning på egresskostnaden.
Okej. Okay. Yes.
Och så är det även på Google. Men inte på AWS. Utan på AWS så är det så att då har de tagit bort egresskostnaden. Så det här, när jag läste det första gången så kändes det fan vad nice, nu kan vi börja köra backupper från ena stället till andra, vi kan börja synka data mellan moln hur vi vill och sådana saker, men det kan vi inte alls det.
Nej
utan egress kostar fortfarande pengar, förutom om du vill säga upp ditt abonnemang där, men du måste verkligen säga upp det.
Jag fattar.
Så ska jag hitta rätt artikel alltså också.
Yes, jag tänker att vi hoppar över till Apple.
Ja.
Och när vi kom till Apple så brukar vi ibland prata om EU och Digital Markets Act.
Det har väl hänt någon gång senaste tiden, va?
Ja, de är ganska bra på att liksom, det är ganska tacksamt att prata om Digital Markets Act när det gäller Apple. För att som vi vet då så har ju då EU bestämt att vissa saker måste Apple släppa på. Ni pratade förra veckan om det här med att man ska kunna ha andra app stores till exempel och sådär. Och att man ska kunna ha länkar till egen betalningslösning och sådär.
Ja.
Och då är det ju så här att det där gick ju Apple med på och tyckte jajamensan, det där löser vi. Det är inga som helst problem. Vi ska inte på något vis sätta oss emot det här, utan nu är det bara, nu kör vi. Nu är det så här liksom. Kanske inte riktigt. I alla fall inte om du frågar Spotify. Därför att samma dag som det här klubbades i EU så släppte ju klart Spotify en uppdaterad version av Spotify-klienten. För de vill ju ha ut det här så fort som möjligt. Och trots att Apple då brukar skryta med att de är ganska snabba på att godkänna appar i App Store, så just den här uppgraderingen, den var de inte jättesnabba på att godkänna. Och jag förstår inte riktigt varför.
Nej, inte jag heller. Nej. Det är lite grann som när Apple av misstag råkade ta bort, var det Epic som tillverkar spel?
Ja.
Deras utvecklarkonto som de i sin tur använde för att publicera saker i App Store. Det bara försvann, det kontot. Slutade funka.
Det är tokigt är det.
De skapade ett nytt konto. Så det roliga var att det gick inte att få tillbaka kontot heller.
Jättekonstigt. Nej,
så de var tvungna att börja om och skapa nya konton. Och sen så, för någon vecka sedan, så slutade det kontot också funka. Men då var det tydligen någon som gick i taket och tyckte att nej. Så då började det nya kontot funka igen.
Ja, men jag vet vad som har hänt. Ja. Det är någon som har hållit nere shift när de tryckte delete.
Ja!
Det vet ju alla.
Så är det. Precis. Det är också samma sak om man deletar någonting som ligger på en sån här nätverksenhet. Mm. Då hamnar det inte i papperskorgen.
Nej.
Då är det borta för evigt sen.
Ja.
Ja. För det är precis så datorer funkar.
Ja, ja. Och sen så läste jag en sak i veckan som jag aldrig trodde skulle hända.
Nej, alltså när jag såg den här nyheten också, och det roliga är att jag tog med den här med på min lista två gånger, för att jag såg nyheten två gånger och bägge gångerna hajade till och tyckte bara what the hell. Sen när jag började läsa så var det, ja vänta, det här var den jag redan haft med, så att det här kan ju inte stämma.
Nej. Och det vi pratar om då, det är helt enkelt att företaget som har mest pengar i hela världen, de skulle typ kunna köpa vartenda AI-bolag utom möjligtvis Microsoft, OpenAI och Google. Ja. Och casha det. Och det är bara liksom kaffepengar för dem.
Ja, men drar det på liksom Visa-kortet.
Ja, men expensa det.
Ja, jag tar, kan du skriva ett kvitto?
Jag var ute på lunchen och köpte ett AI-bolag. Kan vi inte bara... Precis. Jag tog
en falafel med extra sås och så köpte, just det, jag köpte ett AI-bolag också.
Ja, precis. Du behöver inte ens spesa det, vi behöver inte ens kvitto på det, utan det är bara, vi löser det liksom.
Ja.
De har ju tydligen då gått ut och berättat att de har skrivit ett avtal med Google. För de håller ju också på med det här med AI. AI ska alla ha, och Apple var helt ointresserad av AI ända tills att alla andra hade AI. Och då insåg man att okej, vi kanske behöver AI också. Så det man har gjort helt enkelt, det är att man har skrivit ett avtal med Google som eventuellt kommer innebära att man kommer att använda Googles Gemini-motor i iPhonen. Och det här var en sån här hell freezes over moment. För jag tänkte, det här måste ju vara en så sjuk prestigeförlust.
Ja, alltså som jag har förstått det så är det en... Någon människa på Bloomberg som har i sin tur fått kontakt med människor på Apple som har berättat det här. Eller om det var men jag vet inte om man har skrivit avtalet ännu.
Nej.
Och jag tror inte att Apple heller har gått ut och bekräftat att yo boys, vi har failat med AI, så vi pratar med de där guysen där borta. De är sök, ni vet.
De som kan saker.
Ja, jag tror inte de har gått ut och sagt någonting sådär ännu. Jag tycker inte jag har sett det någonstans. Men det vore ju intressant, tycker jag, om det vore så att man faktiskt väljer att gå med Google och Gemini i sina telefoner. Samtidigt så har jag ju också sett en annan artikel där det sägs att de pratar även med OpenAI. Och jag menar, nu kommer Grök skriver det, det är för att de inte har en egen klar, de använder Google Maps tills det kommer med sin egen Apple Maps. Ja, det kan faktiskt vara så att det skulle vara att man gör det här under en period. Bara det att den som säljer vill ju inte sälja det här på löpande räkning, vi tar en vecka i taget, utan om Google sitter och förhandlar med Apple, i alla fall hade jag gjort så, då hade jag sagt så här: ja absolut, kan vi hjälpa er att leverera den här, nu ska vi se, vill ni ha på 10, 20 eller 30 år? Hur långt avtal vill ni skriva på som sen är bindande?
Ja.
För att man vill ju liksom vrida om kniven rejält på det sättet.
Nu stal ju Excalibur mitt skämt. För jag tänkte att den här nya AI-motorn som Apple sen kommer att släppa istället för Gemini, den kommer inte veta var Göteborg finns någonstans.
Nej, men så den kommer kunna berätta om jättemycket saker, men kommer inte kunna berätta någonting om Göteborg.
Nej, alltså, men det kanske är bra, för det kommer inte finnas ett enda koll och Ada-skämt. Och den kommer inte att veta vem Håkan Hellström är.
Ja, precis. Men det är kanske därför de har ett samtal även med OpenAI för att kunna använda den när de är i Göteborg.
Okej. If Göteborg, then.
Ja, precis. Det ligger en sån. Den startar OpenAI.
Japp. Ja. Jag tänkte att vi hoppar över till Google. Och jag har ett antal små pytte nyheter till börja med. Och sen har Björn en massa också. Jag blev lite besviken i veckan. För att det finns en funktion i min telefon som jag tycker är fantastiskt bra. Ja. När man öppnar upp telefonknappen på sin telefon, alltså man ska ringa, du vet så här, legacy-telefoni, så.
Så kan man skriva... när man ska prata med någon över Teams.
Precis. Kan man ju skriva in namnet på till exempel en kontakt där. Ja. Och så kommer den att fatta att det är den här kontakten du vill ringa. Och så föreslår den att du ska ringa den och sådär. Men det har funnits en funktion i Google Phone, alltså i Googles telefonapp, som heter Nearby Places. Vilket betyder att om jag till exempel ska beställa pizza, så går jag in där och så skriver jag in Skälby pizzeria. Och då kommer den att säga, vill du ringa till Skälby pizzeria? För jag har inte lagt till Skälby pizzeria bland mina kontakter. För jag behöver inte det. För att den har hittat Skälby pizzeria och så trycker jag bara på ring. Och så att den hanterar Nearby Places på samma sätt som du gör kontakter. Så du kan typ skriva Skatteverket till exempel, eller så. Länsförsäkring.
Jättehungrig.
Ja, men inte jag. Vilket stör mig, för att de har nu bestämt att de ska ta bort den här. Så om man tittar i phone-appen så har man, istället för att det står search contact and places, så står det numera bara search contacts. Och man kan alltså inte söka på nearby places. Vilket är lite konstigt, för att det man säger är att det var så väldigt få som använde den här funktionen. Och alltså i min värld så är det 100% av människor som använder den.
Av de som är på ditt kontor just nu så är det 100% som använder
den. Ja, det är ju inte lite.
Nej, jag tycker är en ganska hög procent.
100% per definition är ganska mycket, skulle jag säga.
Ja, det 100% är typ alla. Så jag tycker att du ska höra av dig till Google och säga, vet ni vad, ni har fel. Alla använder den här applikationen. Det måste vara något fel på er telemetri.
Nej, så det var lite tråkigt faktiskt. Att man kommer ta bort.
Jag har inte ens testat om man kan göra en sån sak på den typen av telefon som jag har.
Nej, jag tycker att det är en typisk sån value add grej.
Ja, jag skulle vilja ha någonting sånt, men det låter ju jättekonstigt.
Vi pratade också för ganska länge sedan, så pratade vi om att Apple hade fått stöd för bilnycklar. Alltså att man ska kunna via sin iPhone, om man har rätt sorts bil, så ska man kunna använda sin iPhone för att låsa upp bilen. Den använder då, antingen så använder den Ultra Wideband, eller så använder den NFC för att låsa upp bilen. Och det jag tänkte nämna nu är att Android är på gång. Version 15 av Android kommer att få stöd för bilnycklar. Och man kommer även att kunna, till vissa enheter kommer man att kunna porta det bakåt i tiden också. Så att ända tillbaka till Android 12 kommer man att kunna använda digitala bilnycklar. Jag tycker det här är lite coolt. Inte för att jag har en bil som klarar av det här, men
Nej, det har nog inte jag heller. Eller jag är helt säker på att inte mina gör det. Men...
Ja. Men jag tycker det är en cool funktion. Och då uppstår förvisso frågan då liksom, men hur gör jag om batteriet i min telefon är slut?
Ja, men den implementationen man har gjort, det finns en person som har tänkt här.
Ja, för det man har gjort är att när batteriet i telefonen är nästan slut så stänger den av sig själv. Men det är tillräckligt mycket batteri för att NFC-funktionalitet ska funka.
Ja.
Och det tycker jag ändå är ganska.
Det är faktiskt väldigt bra. Så länge man inte har ett uruselt batteri i telefonen och sen så ett barn som sitter och spelar något spel med, som drar hur mycket batteri som helst med grafik och springer och sen saker. Och där man går från 90% till 2% på 4 minuter.
Och så kommer man att säga, pappa, din telefon stängde av sig, så jag tryckte på powerknappen jättemånga gånger och den ville inte starta upp. Ja, nu får precis. Vi gå hem från Göteborg.
Ja, vad mysigt det blir. Ja,
absolut. Du hade en artikel om bug bounties.
Ja, det har jag. Har vi pratat några gånger om bug bounties i den här podden? Om vad det är
ganska många faktiskt.
Ja, och så därför behöver vi kanske inte gå in på vad det är någonting. Men prylen är du duktig på att hacka saker och ting eller hitta buggar på ställen, så kan du höra av dig till företag och tjäna pengar på det. Och där gick Google ut och berättade att under 2023 har man betalat ut 10 miljoner dollar totalt sett. Det är 632 stycken forskare eller researchers som de kallar det. Det kan ju, jag vet inte om det är individer allihopa eller om det faktiskt kan vara grupper i vissa fall också. Men som har fått dela på de här pengarna. Och jag tyckte det var lite intressant att om du hittar en bugg i, alltså det mesta de betalar ut för en bugg, det är 150 000 dollar. Och det är ju pengar det med. För, men det, då har du hittat någonting gigantiskt i en Android och det gör man inte. Men det finns pengar att tjäna här om man är en sån som har på sånt. Så att, från Google, 10 miljoner. Ja. Pengar är med.
Coolt. Jag tänkte ta en kort notis om Google Wallet. För att i veckan så har man släppt stöd för... Ni vet ju att Apple har ju också en sån här Wallet-applikation. Och en av finesserna i Apples Wallet-applikation är att man kan ta... Ibland när man bokar resor till exempel så får man sitt boarding pass via en Apple Passes-fil. Och den dyker då upp i sin Apple Wallet. Nu så kommer Google Wallet att också få stöd för samma format för filer. Så att det kommer att bli ett de facto format för den typen av passes som kommer dyka upp där. Men det jag tänkte också nämna var att jag råkade ut för en skitkul grej när jag var ute och åkte. För att jag var ju lite nojig så att jag hade ju mitt boarding pass i telefonen. Ja. Man säger QR-kod mojen där så liksom och tänker att tänk om mitt batteri tar slut. Då har jag inget boarding pass. Det är jättedåligt. Så, eller jag liksom tappar internetaccess eller whatever liksom. Så det jag gjorde då, det var som alla andra gör, det är att man helt enkelt, man tar ju en skärmdump på boardingpasset för säkerhets skull, så man har bilden i alla fall.
Ja, såklart. Skulle
man tappa internet så funkar det i alla fall. Det som händer när jag tar en boardingpass eller en skärmdump, det är att det dyker upp en sån här, vill du dela den här på något sätt? Det är standard, det gör det alltid. Vill du skicka den till någon eller whatever. Men, precis bredvid den så dyker det upp en Google Wallet-ikon. Om man klickar på den så sparas skärmdump. För då fattar den att jag försöker skärmdumpa ett boardingpass till ett flyg. Du vill nog lägga det i Google Wallet. Så vi gör det. Jag tyckte det var en så briljant implementation av det. Att liksom, jag försöker göra en väldigt analog grej genom att bara ta en bild av skärmen i princip.
Ja, men det här istället för att skriva utan så gör du en skärmdump. Ja, men precis.
Ja, och det här boardingpasset ligger ju på en webbsida. Så det är ju inte så att det är någon speciell app eller någonting, utan det är en webbsida. Ja. Och då fattar den att men det här är ett boardingpass. Så jag lägger det i din Google Wallet.
Men det är massa det har vi lärt oss. Alla bilder som tas snurrar igenom en herrejösses massa machine learning-algoritmer. Och då har man, det här är smart. Det är väldigt, väldigt bra infört. Det där gillar jag. Att den kan hålla koll på en sån sak.
Yep.
Jag är i kluven till om jag skulle vilja ha alla saker i telefonen. Just för att jag är inte så bra på att alltid ha den laddad kanske.
Nej, precis. Nej, men jag tyckte det här var en smart funktion i alla fall.
Det tycker jag.
Yep. Sen så har YouTube gått ut i veckan och sagt att man kommer att börja kräva av creators på YouTube att de märker material som är AI-genererat. Alltså generative AI-genererat. Så det är de här coola AI-genererade filmerna som vi pratade om till exempel. De kommer man helt enkelt att säga till sina creators att ni måste berätta att det här är AI. Och det tycker jag ändå är en ganska bra grej. För att alltså även om det är bra och det funkar och så. Så lite grann som vi pratade om innan när det gällde EUs AI-akt, att det gör väl ingenting att man berättar för någon att det är AI i andra änden liksom.
Nej, det finns ju en liten risk i att lite grann som det har blivit med pop-ups på webbsidor, där man får en så här godkänner du cookies, man bara Det är knappt att man läser de där pop-upen som dyker upp, utan man bara, jajamän, godkänn alla cookies. Jag tycker om kakor. Så att nu har ju alla webbsidor i världen i princip har ju den typen av dialogruta, oavsett var fan du surfar ifrån eller var du kommer ifrån. Och det spelar ingen roll om du har klickat in en gång tidigare. Och jag vet att det finns plugins du kan köra på datorn för att, som löser det åt dig. Men det finns en liten risk i att eftersom jag använder ju AI till allt. När jag sitter och jobbar i PowerPoint så finns det en AI. Det finns en AI i Paint idag. Så att om jag i sin tur har använt Paint för att skapa grafiken, alltså, eller Photoshop, eller vad som helst, så är det en AI där. Och om man då alltid kryssar i kryssrutan som säger att men det är AI-genererat, så blir det blir en icke... Den liksom, så det finns en risk att det överanvänds. Om man kräver det här på fel sätt. Men personligen så tycker jag att det vore fantastiskt om vi kunde få att all AI-genererade prylar blir märkta på något sätt. Jag tycker det skulle vara jättebra.
Yep. Björn, ja? Har du ett konto på en tjänst som heter Keen?
Det tror jag inte.
Nej. Har du talat om en tjänst som heter Keen?
Jag vill, nu när jag ser loggan så skulle jag vilja säga bestämt nej.
Nej, det var nog inte så många andra som gjorde det heller. Därför att det är Googles försök till en Pinterest-konkurrent. Den heter Keen, nämligen.
Okej, okay. Så det är inte Commander Keen vi pratar om?
Nej, det är inte Commander Keen. Och det är en tjänst som utvecklades av Googles Area 120, alltså deras sånt här experimentlab som de har. Så. Och där kunde man helt enkelt lägga in bilder på saker. Alla Pinterest, som sagt. Okay. Man har nu bestämt att det ska läggas ner. Och min reaktion var ungefär likadan som din. Det var så här, va? Jag har inte hört talas om det här.
Nej, men det är otroligt svårt att slåss med ett företag som är lika... Liksom, man googlar ju saker och ting när man går in på Bing också. Man söker ju inte, eller Bing, man bingar inte saker. Man googlar saker och ting på Bing. På samma sätt så pinnar man saker och ting när du vill pinna en bild. De är ju liksom verbet för att pinna saker. Så att då bestämma sig för att vi ska försöka konkurrera med dem. Hur svårt kan det vara? Jag skulle säga att det är lite optimistiskt. Det är nästan som om du säger att du vore Apple-anställd och bestämde dig för att jag vill vara projektledare för projektet som bygger en ny sökmotor som konkurrerar ut Google. För så dum kan ju ingen vara.
Nej.
Tillbaka koppling till ett antal olika avsnitt. Vad synd att de lägger ner den här. Jag vet inte, vad ska jag göra med all min tid nu?
YouTube Shorts eller så.
Ja,
alltså, för det har jag konstaterat. Alltså YouTube Shorts, TikTok och Facebook, vad heter det? Reels heter det.
Ja.
Det är heroin. Alltså, det är lite så att jag ska bara titta på en så 3,5 timme senare. Okej, okay, jag kanske ska sova.
För mig är det så på de på Facebook. Där kan jag fastna hur länge som helst. Det är obehagligt hur långt det är. Så jag har satt in en timer numera på hur länge jag får använda Facebook. Jag tänker inte berätta hur lång timer jag har, för jag skäms lite över hur högt jag har satt den.
2,5 timme.
Jag tänker inte nämna hur lång tid det är, men den är så pass hög att jag skäms över hur hög den är, och ändå slår jag i den varje dag.
Problemet jag har är att jag har också en sån timer. Min är på 5 minuter. Men det är bara att jag startar om Facebook igen när den har stängts ner.
Jag får upp en liten dialogruta som säger, vill du förlänga? Jajamän.
Ja, lite så. Jag måste starta om den igen. Grejen är att då måste jag börja om.
Så att det behöver inte jag.
Då dödar den appen, och sen så måste man gå in i Facebook igen, och så har man 5 minuter till, och så liksom,
Nej, så är det inte för mig. Det enda som händer för mig är att ljudet försvinner i videon i ungefär 15 sekunder eller någonting. Men sen är det lugnt igen. Så.
Ja, i mitt fall på Android-sidan så blir den svartvit istället.
Okay.
Man kan ju fortsätta titta när den är svartvit. Det är ju inga problem.
Ja. Men ibland får vi leva som de djur vi är.
Japp. Men som sagt, alltså, det är ju nog fel i hjärnan på en när man kommer in på en sån tjänst liksom. Alltså för mig är TikTok likadan. Det är också liksom
Jag lyssnade på en person för ett tag sedan som har ställt in att den här personen har 5 minuter sociala medier per dag. Det är det som är tillåtet. Och jag förstår inte riktigt hur man klarar av att leva så. Jag är sjukt imponerad. Mm. Men jag förstår inte riktigt hur man klarar av. För jag skulle få ångest över vilken av apparna ska jag välja att starta. För jag kommer bara att hinna med en.
Jag kan tycka att 5 minuter är kanske lite, alltså så. Jag skulle kanske säga kanske 15-20. För då har man ändå, då kan man ändå hushålla med tiden liksom.
15-20 minuter, det är ju bara några sekunder ju.
Ja, jo, jag vet, men det är fortfarande tillräckligt mycket för att man kan säga okej, 5 minuter Instagram, 5 minuter Facebook, 5 minuter Twitter, så liksom.
Det kändes lite grann som Galenskaparna After Shave när man ska ha husvagn.
Ja,
fast modern variant.
Jag hörde också det när jag sa det så.
Ja.
Men Björn, sista Google-nyheten. Ja. Google I.O.
Google I.O. blir den 14 maj. Och då kommer vi, precis som alla redan vet om, få reda på allting om AI.
Ja.
Så att, och det vi vet förutom Google I.O. om de här som vi brukar prata om, det är att Microsoft kommer att ha sin Microsoft-bild och det kommer man ha veckan efter, den 21-23 maj.
Ja. Och sen kan och vi med ganska hög säkerhet också säga att det förmodligen kommer att lanseras en Pixel 8a. Och den brukar trilla ut i samband med Google I.O.
Ja. Och jag kommer säkert att titta på Google I.O. för de brukar vara bra, den keynoten som brukar vara där. Så att, och sen så just det, är man jättenyfiken på Microsoft så kommer de ha ett till event dagen innan. Så att, alltså dagen innan bild ska sägas nu. Så att 14 maj så är Google I.O. 20 maj så kommer man ha ett AI och Surface-event.
Mm.
Och sen så den 21-23 så kommer man att köra Microsoft-bild.
Japp.
Så. Det var väl ungefär mer man säger att det är så åt, tror jag. Nej,
nej.
Det kommer att finnas event, det kommer att finnas massor med saker man kan lyssna på, bla 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 bla. Det är ett stort företagsevent. Precis, ja. Formulär 1A.
Ja. Med det så tror jag att det är dags för en pryllista.
Mm.
Björn, vad har du på din pryllista?
Jag har inte längre någonting som jag har bakom mig, men jag vänder mig bort lite grann. När vi satt och pratade förra veckan så hade jag någonting på min prylista som var några nya kameror. De har kommit nu.
Ja.
Eftersom jag kanske beställde dem i eftersnacket medan vi satt eller där. Så de har kommit och som vi ser, jag har alltså inte monterat upp dem ännu. Utan det jag har gjort är att jag har lagat tillsammans med sonen hans grejer. Nej, vad jag behöver för någonting den här veckan, det är att jag behöver bli Spindelmannen.
Okej.
För att jag har nämligen hittat på Amazon att jag kan bli Spindelmannen. En ganska vek Spindelmannen, men det kan bli Spindelmannen.
Okej.
Okay. Det finns så att man kan köpa en sak som man sätter på handen.
Ja.
Så att du kan skjuta iväg. Du får en sån här webshooter.
Mm.
Och längst fram på den så finns det en liten sugplopp och det är därför som jag säger att den är lite vek. Jag kan inte svinga mig fram genom New Yorks gator, det kan jag inte göra. Men jag kan eventuellt välta saker med den som inte är för stora.
Björn,
ja.
Har du redan glömt bort vad som hände med sugploppar i ditt hus?
Ja, fast det var när min son sköt pilbåge med sugploppar på.
Ja, det här är ju en helt annan sak.
Jag vill hävda att jag och min son inte är likadana.
Nej.
Han har mer ADHD än vad jag har.
Okej. Okay. Yes, jag fattar. Okay.
Men den här är great for men and kids.
Vilket är lite sexistiskt. Finns det en stor också? Vet du vad det är?
Nej.
Han har inte betalt för tvn.
Nej. Min fru skulle nog bli lycklig för hon vill ha en ny tv.
Okej. Så låna inte ut den till henne med andra ord.
Nej, det ska jag inte göra. Nej. Men den han säger ju till och med i första punkten när man börjar läsa, become a superhero. Om jag köper den här så kommer jag att bli en superhjälte.
Ja. Ja.
En high quality mass produced product. En high quality mass produced product. Men den meningen trodde man inte ens lite överallt. Det här, jag känner att jag behöver en sån här. Helt klart. Så att ja, En sån kanske jag kommer att beställa eftersom jag dessutom har Amazon Prime. Ja. Köper man två får man 3% rabatt.
Ja. Cool. Och vem vill inte, du måste ju in på varje hand ju.
Ja, jag känner att du förstår mig.
Ja. Ja.
Hörru Johan, ska du ha den ena? Eller hade du tänkt någonting annat?
Nej, jag vill inte ha en Spider-Man-skitarmoj.
Jag är besviken på dig.
När jag flög iväg förra veckan så landade jag i USA och blev sjukt stressad över att jag tror att jag har tappat bort min sån här strömadapter. Den här som gör om svenska kontaktisar till amerikanska kontaktisar.
Istället för svensk ström så får man USA-ström.
Ja, men precis. Amerikan. Det är som Google Translate fast för ström ungefär.
Ja.
Ja. Men i alla fall, så det gjorde ju då att innan jag hittade den här, för den låg gömd i min väska sådär, så gick jag ju klart ut och tittade efter en sån här adapter. Och då konstaterar jag att det finns en sjukt briljant sak. För att normalt sett så, om ni har varit i USA så vet ni att amerikanska kontakter är inte asbra.
Alltså, de ser annorlunda ut.
De ser annorlunda ut och de är jättedåliga för att det kläms liksom inte fast utan saker trillar ur väggen. Om man sätter för tunga saker i en sån kontakt så trillar de liksom ur väggen.
Ja, speciellt om någon har tagit i lite grann och tryckt in en europeisk kontakt i den.
ja, precis. Men i alla fall, så då insåg jag liksom, och det, så blir det ju för att jag har ju så här universal eluttag till min dator och till telefoner och laddare och grejer. Så jag har en liten sån här Yogi-inladdare. Och den ska då sitta i en sån här adapter och så ska den sitta i väggen, vilket gör att det är rätt stor risk att den trillar ut. Men då insåg jag att det finns ett antal företag varav Amazon säljer nästan allihopa av dem. Som gör, tänk er en sån här klassisk eladapter som man kan liksom dra ut piggar på undersidan beroende på vilket land man är i, så drar man ut de piggarna man behöver. Och på översidan så är det då istället en kontakt där man kan stoppa in till exempel en svensk laddare eller någonting. Men förutom det så har den även ett antal USB-kontakter. Den har två USB-A-kontakter, den har två USB-C-kontakter. Eller rätt sagt, den har tre USB-C-kontakter. För den har nämligen en 65 watts eller 100 watts USB-C-laddare som funkar till din dator. Så det betyder att du behöver egentligen bara den här pluggen. Jag kan ersätta min laddare, min liksom adapter, med bara en sån här. Och då har jag dels allting som min laddare har idag. Plus att jag dessutom har en genomgående kontakt så jag kan koppla in svenska elpluggar i den också. Den här tyckte jag var nice.
Ungefär hur stora är de här? Som en basketboll eller?
Nej, men jag tror, jag har inte kollat på storleken. Men jag får känslan av att den är ungefär stor som den som jag har idag. Den är 6x6x10 cm.
Ja, det är ju 6x6. Det är ju rätt stort, det är det ju. Ja. Men om man har en... Så att det var batterien också?
Nej, ingen batterien. Det är ingen batterien.
Okej. Okay. Och då ser jag att du har valt två olika.
Ja, den ena har 65 watts ström och den andra har 100 watts ström.
Ah, okej.
Okay. Så utmaningen är att hitta en sån här som är ganska dräglig. För min tanke var helt enkelt att då skulle jag kunna ha den här i väskan jämt istället för att ha den som jag har i väskan.
Just det. Och sen bara en lång sladd. Mm. Det vore nice.
Yep.
KBK brukar vi säga här i podden ibland.
Ja, men lite så faktiskt.
Gruck frågar, men kan du ladda bilen med den?
Nej, det kan
jag kan inte. Du kanske kan få en adapter så du kan ladda bilen med den.
Ja, men absolut. Jag tyckte att den här var ganska schysst faktiskt. För att
och det var inte livsfarligt pris heller.
Nej, den kostar ungefär lika mycket som min laddaradapter gör idag.
Ja.
Så att och som sagt, den funkar i Storbritannien, den funkar i USA, den funkar överallt. Så det var nice.
Det är på de ställen man åker vanligast till i alla fall.
Exakt. Alternativet är ju att jag köper en ny sån här ström-adapter som jag har idag, fast där du kan byta ut vilka liksom kontaktpiggar den har, men då har jag ingen genomgående kontakt, men det kanske jag inte behöver i sig.
Nej, jag gillar att den här fungerar i jättemånga länder, som exempelvis Europa.
Japp.
Ja, och man bara, okej. Okay. Den räknar upp det så här. Works in many countries, such as Europe, the United States, England, Germany, Thailand. Germany är en del av Europa. Så yep. Du har redan sagt det.
Japp.
Yep. Ah, ja.
Så är det. Men vet ni vad? Jag tror att vi faktiskt börjar landa i det här läget som vi brukar göra vid den här tiden. Att vi kanske ska lägga av för idag och säga tack och godnatt.
Du tänker så? Det är inte en jättedålig idé, för klockan är ändå snart 10:30.
Det är precis så jag tänker. Mm. Vi finns precis som vanligt på facebook.com/enlitenpodomite eller på enlitenpodomite.se. Podden hittar ni där poddar finns, och själva videon hittar ni antingen på tisdagar på plats på Discord, eller så hittar ni den på YouTube. Vill ni komma i kontakt med oss, så gör ni det antingen via Facebook, eller så hashtaggar ni ELPOIT på valfritt sociala medier, höll jag på att säga. Eller så Discord, ett bra sak. Eller så skickar ni mail till oss. Det funkar också. På förnamn till den ni ska till, snabbelaenlitenpodomit.se. Och med det så tackar vi för oss för den här veckan. Ha en bra vecka till nästa gång. Hej då!
Hej då!